Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Det här är Utanför murarna, där jag, Josefin Freje, träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Han har varit president för MC-klubben Mongols och Crime Inc. samt ledare för OG, Original Gangsters i Stockholm. Idag är han kusk. Jag har träffat Jonas Bergdahl som lagt sitt kriminella liv bakom sig och satsat på travet. En resa från proffskontrakt i ishockey via gängkriminalitet till hästarna. Jonas är dömd för såväl grov skattebrott i miljonklassen som grov kvinnofridskränkning. Han skenavrättade sin exflickvän. Men idag är han en fri man som avtjänat sitt straff och som mot alla odds skaffat sig ett framgångsrikt äkta svenssonliv.
Jag står upp för det jag har gjort. Jag lever ju i den dömande världen hela tiden. Och jag får inte misslyckas, för jag får ingen andra chans.
Hästarna frustar då de värmer upp på Åby travbana. Här ska Jonas Bergdahl snart tävla. Ikväll är det dags för lopp. När jag tittar mig runt bland de glada travmänniskorna som börjar ryka upp, undrar jag hur många som egentligen vet vem Jonas Bergdahl var förr. Gängkriminell och dumd kvinnomisshandlare. Idag är det 9 år sedan han muckade. Sedan dess har han satsat 100% på ett lagligt liv med hästar. Och bra verkar det gå. För tillfället är Jonas delaktig i 14 tävlingshästar hos flera kända tränare. Ni som gillar V75 känner säkert igen namnen. Robert Berg, Niklas Westerholm och Sofia Aronsson. Jonas Bergdahl har även 8 hästar i det egna stallet som tillhör proffstränaren Claes Eskilsson.
Och nu sitter vi här och kollar ut över Åby travbana.
Ja, precis. Precis.
Hur hamnar du här?
Åkte bil. Nej, jag skojar. Nej, men jag har ju hållit på med trav hela uppväxten. Och älskade ju det här livet. Och ja, vad ska jag säga? Men sen så stod jag och valde mellan hockey och trav. Och då sa alla, nej men du måste satsa på hockeyn, för travet, det finns alltid kvar. Nu pratar vi länge.
Länge.
Ja, vi pratade när jag var 20.
Men hockeyn blev inte kvar länge. I 20-årsåldern, då han precis fått sitt första proffskontrakt i hockey, skedde en olycka med häst som gjorde att han släpades efter och slog sönder hela axeln. Skadan blev starten på en jakt på en ny gemenskap utanför hockeygänget. Ett nytt brödraskap. Längtan efter att känna tillhörighet ledde honom rakt i händerna på gängen. Först inom OG, Original Gangsters. Sedan startade han ett eget gäng som pressen beskriver som ett fängelsegäng, Crime Inc. Och under tiden där blev han kontaktad av det ökända internationella MC-gänget Mongols. Jonas och hans kompanjoner bjöds över till USA.
Det var jäkligt coolt alltså. Det var... Ja, det är så svårt till och med att beskriva, men det är ju Los Angeles och alltså flera hundratals var vi ute och åkte då.
Oj.
Och det var så, alltså den livsstilen och den atmosfären som fanns då, det var det här är här liksom som jag saknade när det var ju därför jag kom in på det här skiten på ren svenska då, som jag har varit hängt i. Det är för att jag saknade ju gemenskapen från hockeyn när jag var utomlands och spelade.
Mm.
Och vart skadad och det var ju bara det. Jag saknade inte själva hockeyn så, utan det var ju gänget. Och då med många så sa jag, shit, det här är ju bra grejer. Då lever man ju i den där lilla bubblan där och de berättade då att De ville ju utvidga. Mm. Men vad ska jag säga? Jag tvekade lite grann. Men hur som helst så då frågade jag ju de som var närmast mig i Crime Inc. Jajamensan, de hade eld och lågor.
Mongols MC, ofta kallade Mongols Nation, är kanske inte så kända för de flesta svenskar, men är internationellt kända som ett av de mest brutala MC-gängen. Mongols startade i USA 1969 av Vietnamkrigsveteraner av latinamerikanskt ursprung som vägrades inträde i Hells Angels. Sedan dess har de båda klubbarna varit ärkefiender och varit i rent krig med varandra. Vi snackar att de båda klubbarna har bombat varandra.
Och det är lika där. Det är... Då var det många... Oh, de är ju dödsfiender med Hoa och... Hur blir det nu? Och så där. Men det var ingenting jag tänkte på. För det... Ja, ska man börja se faror då? Eller... Sånt som kan uppstå. Ja, men när någonting uppstår får vi ta tag i det då.
För det är ändå ganska tufft att försöka etablera ett nytt gäng i Sverige. Andras egen intresse går liksom kanske... Det är lätt att det blir en konflikt.
Ja, absolut. Så är det. De som vi hade mest konflikt med, det var ju givetvis polisen som gjorde ju allt för att... inte vi skulle få vara i fred och så där givetvis. Och de hade ju span så att... Ja, och då var det var ju bra också. Då, för då var
ingen an...
Jaha, förlåt. Mm. Så. Nej, så de höll ju stenkoll på allting och så där. Men sen har jag varit väldigt noga med att... jag vill inte befatta mig med droger och såna här saker. Och, för det är ju det de alltid kan slå in på, liksom att... ja, vi ska husrannsaka och leta droger och så vidare. Men så det var drogförbud i lokalen. Och när man var då med klubben och så där, var det också drogförbud. För då de visste att så fort vi blev stannade. Mm. Så det var ingen idé att ta in ett helt lag på pissprov. Och sen, nej, det är bara åka igen.
Varför tror du att det blev som det blev för dig med den här kriminella banan?
Det är bara det som jag har som facit, att jag saknar en gemenskap. Och det här var en enkel gemenskap.
Men helt enkel gemenskap har det inte varit. Priset för att ha varit kriminell har varit högt enligt Jonas Bergdahl. Inte bara för den fängelsetid han avtjänat, utan för straffet som kommit sen, efter muck. Jonas Bergdahl menar att han idag, 9 år utanför murarna, fortsätter att straffas för sitt förflutna trots att han styrt upp sitt liv.
När man då har det här dömande synen på sig hela tiden, att det tisslas och tasslas och det pratas skit, oftast på grund av rena avundsjuka, det är ju allt skitsnack i princip. Så har jag med mig hela tiden, jag får inte misslyckas för jag får ingen andra chans. För mig finns det inte, jag tänker inte ens på att om det här händer, då tar jag plan B. Jag har aldrig en plan B i någonting, utan plan A, det är den som gäller. Och uppstår någonting, då tar man tag i det efter vägen. Det finns ju ingen väg som är rak givetvis, men däremot så gäller det att ta sig förbi hindren. Jag lever ju i den dömande världen hela tiden. Det är klart att det föds ju av en sjuka och allting när man lyckas med det man tar sig till. För jag gör verkligen det, jag lyckas med det jag gör. Men jag ser ju aldrig några hinder, utan det är ju upp till mig själv som person och ta mig till målet. Och om jag är 99% så då, det är klart att då kommer jag inte nå 100%. Men har jag en inställning.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På att alltid är 100% så då kommer jag alltid nå dit jag vill. Och det spelar ingen roll vad man har för rådgivare eller kriminalvård då, eller, vad man, eller föräldrar, kompisar eller coacher eller vad som helst runt sig om man inte vill det 100% själv. För det är ju aldrig någon annan som kan få dig att lyckas, utan det är bara upp till mig själv.
En sak som det är särskilt skvallras om i travbranschen är enligt Jonas hur han, som tidigare gängkriminell, kan komma in i deras värld och ha råd med den finaste salken och de fina hästarna. Han kommer ihåg vad hans bror brukade säga till honom.
Skulle du gömma dig och det var mörkt rum så syns det i alla fall. Så att, men det är så det är. Men jag tycker att livet är underbart då. Det är bara upp till en själv, vad man gör det till. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är ju ingen mental podd här. Men det är som sagt, man väljer sitt liv själv och hur det ska vara. Det som har varit och man kan bara göra det bättre om man tycker att man har haft ett dåligt liv. Och vara tacksam över det man har då. Det är lika där, det tisslas och tasslas lite och jag har ju ganska fräscha grejer och sådär och valt att köpa allting nytt och bra personal och bra hästar och. Så att men det är ju många som bara träffar mig nu på sista året kan man säga och som inte hade en aning om att vad jag att jag uppväxt med det här liksom, ja. Travet oj som man fan tror han att han är bara var inte riktigt
men nu, snygga grejer, ja, dyra hästar
ja,
och
så är det. Men som sagt var, sen allting har med ödmjukhet att göra. Man får aldrig skena iväg och tro att man är allan ballan, utan man måste alltid ögonen öppna för att lära sig nya saker hela tiden. Och sen hur mycket jag försöker gömma mig och alltså ducka för saker och ting så blir det i alla fall att man är liksom, man syns.
Tissel, tassel, skvaller och avundsjuka. Så beskriver Jonas det. Jag kan dock lite förstå att det snackas. Han har inte bara varit MC-gängledare och suttit i fängelse för grovt skattefiffel. Han är även dömd för grov kvinnofridskränkning. Han ska ha slagit, spottat på och försökt kväva en tidigare flickvän. Jag läser också i domen att han vid ett tillfälle ska ha satt vad hon uppfattade som en pistol mot hennes huvud och tryckte av. Vi snackar typ skenavrättning. I domen står det att hon trodde att hon skulle dö.
Jag vill inte prata så mycket om det som har varit. Utan det viktigaste för mig är ju att folk förstår att det är bara upp till mig själv och vill göra något annat. Det kan ju inte spela ingen roll hur mycket hjälp man har.
Känner du ånger för de brott du har begått?
Ja, det är absolut. Jag ångrar ju allt på det sättet liksom som man har gjort. Och det jag har gjort människor illa, ja, som inte har varit inblandade i brott och så vidare. Utan det är klart att jag känner ånger. Men sen är det... jag har valt att inte hålla på att gå in i vissa grejer. Vi säger den här kvinnofridsgrejen där. Mm. Jag var där. Jag vet vad som hände. Och jag har bott där. Jag vet vad som hände. Men hålla på nu efter så många år. Jag menar, var det här 2006? Vad är det nu? 15, 17 år sedan. Jag vet inte om det gör mig något lyckligare.
Nej, Jonas kan inte se hur han skulle bli lyckligare över att prata om att han är dömd för kvinnomisshandel. Han fick 2 års fängelse för att upprepade gånger ha slagit sin dåvarande flickvän. Bara ett tillfälle av misshandel erkänner han delvis i domen. Jag märker att han vill tona ner vad han faktiskt ser dumt för.
Men det är klart att...
Neker du det brottet?
Nej. Inte på det sättet. Men jag har ju... Hur ska jag förklara? Det finns ju alltid 2 sidor av allting. Det man, om man vet någons ömma punkter... Om man trycker på dem hela tiden. Är det okej? Inte min värld i alla fall. Och vet man hur man ska reta upp lillebror eller lillesyster när man var liten, så då gjorde man ju så. Ja, men det där fortsätter ju vuxna livet. Sen är ingenting okej. Liksom. Det är inte okej att ta tag i en annan människa. Såklart. Det ska man absolut inte göra. Men är det okej att få en hyrvel? för mig är det liksom så här, aldrig okej med våld, aldrig någonsin åt något håll. Så det är klart att jag ångrar det jag är dömd för, absolut. 100%.
Jonas Bergdahl hamnade på Västervik för att avtjäna sitt straff för grov kvinnofridskränkning. Där träffade han Christian, som jag också har träffat den här säsongen. Om ni inte har hört det avsnittet, gör det. Christian kallar avdelningen som han och Jonas satt på för kvinnoboxaravdelningen. Och Christian har en liten annan syn på det gäng som Jonas drog igång där. Crime Inc.
Hur var det att vara på Västervik?
Jag fick ju inte sitta kvar på den avdelningen.
Du slogs där inne?
Nej, det gjorde jag kanske inte. Men jag fick inte sitta kvar där i alla fall. Så det var väl lite tumult. Och vi var väl några som blev lite för starka och så ville de splitta på oss.
Det här Crime Inc. Vad var det för något? Vad var det för något? Vad var namnet liksom?
Crime Inc. Ungefär som att det var ett företag och inte ett gäng. Jonas berättar att anledningen att han startade gänget var för att han var förbannat trött på rättssamhället, då han ansåg sig felaktigt dömd.
Då tänkte jag, nu drar jag igång någonting. Och det gjorde jag med buller och bång.
Crime Inc. hamnade snabbt på polisens och medias radar och har beskrivits som ett fängelsegäng. Men till skillnad från vanliga gäng i Sverige rekryterar de, enligt Jonas Bergdahl, även aktivt folk som aldrig tidigare haft med kriminalitet att göra.
Ja, det var ju kriminalvårdare som kom med in. Och, så att, ja, det var det.
Det är ju bra kontakt att ha i gänget liksom.
Ja, fast precis. Han slutade ju då. Självmant hette det.
Ja.
Men och sen var det ju lite andra samhällspersoner så det också som ville vara med i det här.
Det var också vanliga, alltså Svensson?
Ja, det var det. Absolut. Absolut. Och det var någon revisor och det var någon... Ja, det var lite olika.
Det är ändå spännande, för det är inte de som brukar vara med i sånt.
Nej, precis. Men det var ju liksom mer business överlag på det.
Mm. Jag bara det att det heter Ink liksom.
Mm, exakt.
Mm.
Det är det som var lite klatschigt.
Vad var tanken med det då? Hur ska man få vinning?
Nej, men det var ju, vi säger som en startar en tatueringsstudio till exempel. Och ja, vinning. Det var väl, alla får väl vinna själv så att säga. Utan det var ju bara att göra något riktigt radikalt. Sen, det var ju många som anslöt sig och så vidare och det var ju jäkligt roligt faktiskt. Och de som då valde att kliva på, de som satt innanför lås och bom, de hjälpte vi med lite pengar och sådär.
Mm.
Och familjen, och alltså deras familjer och sådär. Så att de som brukar vara runt mig, de vet att när jag gör något så gör jag det rejält och... Ja, det är det verkligen.
Att starta ett gäng samtidigt som man sitter inne för grov kvinnofridskränkning är inte något som tillhör vanligheterna. Kvinnomisshandlare har ingen hög rang i samhället och kanske ännu lägre rang bland kriminella. Men även bland dem på botten finns en hierarki. Lite förenklat tror jag den går så här i rakt fallande ordning. Kvinnomisshandlare, våldtäktsmän, pedofiler.
Det är aldrig okej, som jag säger, och boxas överhuvudtaget, men jag dömer aldrig någon. Det finns, som jag vet, jag är ganska klarsynt och jag har ganska bra sunt förnuft, tycker jag. Däremot finns det andra brott som jag...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Aldrig skulle ens. De som... Ja, har väl kommit in på avdelningen någon gång av misstag och så vidare och så där.
Sex,
ja, precis. Och lite sex.
Ja. Ja, då måste man vara ännu lägre i rang på något sätt.
Ja, precis. Det kan man ju lugnt säga.
Vissa kan ju säkert tänka så här att är man en gång kvinnomisshandlad, är alltid kvinnomisshandlad liksom. Och att den stämpeln hänger kvar liksom. Att då är man ett asshole.
Ja.
Även om man avtjänar sig straff.
Ja, då får man tycka det.
Den orättvisan som du berättar om, att när man kommer utanför murarna, man försöker göra rätt. Eller försöker, du gör. Hur har du hanterat det?
Nej, men det har att göra med att om du åker och kollar på en lägenhet och du hittar en, ja, den här vill jag ha, och här, då har ju du redan flyttat in innan budgivningen startar, eller hur?
Mm.
Jag gör inte det. Alltså vad jag än ska göra, det är samma jämförelse. När någonting är klart, då kör jag. För att hade jag flyttat in i det här stallet redan i huvudet, då hade besvikelsen blivit enorm.
Du utgår lite från att det ska gå till?
Nej, det gör jag inte, absolut inte. Men jag säger inte att jag har inte det tänket att jag vill ha någonting klart först för att ta nästa steg. Men fortfarande vet jag vad målet är. Men min plan förändras inte för att, nej, det blev inte det här. Nej, men då hittar man något annat. Det finns ingen rak väg. Det finns alltid små så här hinder som dyker upp, och då får man ta sig förbi dem.
Är det ett sätt att skydda dig själv mot besvikelse?
Nej, det kan jag inte säga. Nej, det är det inte. Utan det är så som jag tänker, och därför blir man inte besviken av per automatik blir man inte där då. Så det är ingenting jag tänker. Jag kan inte planera allt i det här stallet för att ifall det inte blir. Då börjar jag ju tänka på om och men och hit och dit, utan jag är inte en sån. Men och det är lika där, det faller man tillbaks på det här med bakgrunden. Då var det ju en gård som jag hade hittat som var super intressant rent ut sagt, alltså som var klockren för att göra ett travstall. Och då han tyckte, ja, det här låter jättebra och så vidare. Och så när man ska gå därifrån, men du, hur är det med din bakgrund och så där och hit och dit? Så det blev ingenting på grund av min bakgrund.
Då biter det dig i arslet.
Ja, så är det. Så är det.
Hur många gånger har det hänt? Alltså att du försöker gå vidare liksom utanför murarna, men så skiter det sig på grund av din bakgrund?
Jag försöker inte gå vidare, utan jag går vidare.
Okay.
Mm. Det är någonting som jag är jättenoga med. Att jag säger aldrig att nej, men jag försöker göra så här. För då försöker man bara, utan jag...
Du gör...
Jag gör. Jag försökte inte lämna livet, utan jag lämnade det gamla livet. Det är skillnad faktiskt. Skämt åsido, så är det faktiskt. För att man programmerar hjärnan på att man ska. Det har hänt x antal gånger. Absolut. Men inte så många gånger som man kan tro faktiskt. För att med de grejerna som jag är involverad i, och lika med entreprenadbolaget, så har jag alltid haft folk som har stått upp för mig. Mer eller mindre.
Idag driver Jonas Bergdahl tre bolag. Ett av dem är en entreprenad för typ gruv- och vägarbeten, som har lagt grunden för hans möjlighet att satsa på travet. Men det har inte alltid varit självklart för Jonas att kunna driva företag. År 2009 dömdes han för grovt skattebrott och fängelse i 6 månader. År 2012 var det dags igen. Jonas Bergdahl dömdes till 1 år och 2 månaders fängelse för grovt skattebrott. Åklagaren yrkade på att hans företag då hade nära 1 miljon kronor som grund för skattebrott. Och Jonas fick 5 års näringsförbud.
De här då som vill omkullkasta en, de har inte riktigt fått igenom sin vilja.
Hur är det då? Känner du att det är orättvist, eller känner du lite att du förtjänar det för det du har gjort?
Absolut förtjänar jag det inte. Vem ska döma mig och inte låta mig göra min sak för någonting som jag har gjort? Nu, som sagt, det sista var 2012 som jag satt ett straff. Så att nej, jag förtjänar absolut inte. Ingen förtjänar att bli dömd gång på gång på gång på gång. Jag tycker rent ut sagt att det är för jävligt. Det är vuxenmobbning. Nu är inte det någon snyft historia, för det är inte det som är grejen. Men jag blir uppriktigt sagt väldigt berörd och ledsen av och att folk ska ha någon förutfattade meningar och de tror sig veta vem man är och liksom, jag får inte chansen på en grej bara för att jag har gjort några dumma saker för hur många år sedan som helst. Nej, så jag förtjänar inte det. Men, ingen som sagt var.
Hur tusan jobbar du ihop pengarna? För det måste ju vara dyrt. Alltså, ha häst, bara där är ju dyrt. Liksom.
Ja, precis. Men jag har... vi har ju tre bolag, men det här entreprenadbolaget, det är där jag har jobbat alltså ordagrant dygnet runt i 2 år och 7 dagar i veckan. Och jag sov väl 2,5, ja, säg 3 timmar i snitt per natt.
Oj.
Under 2 år. Alltså jag jobbar jämt. Ja. Eftersom det är ju dygnet runt, var ju under jord och lastade berg i Stockholm då. Det är klart att det är ju bra klir i kassan, givetvis.
Vad gör du? Gör då? Kör du liksom grävskopa?
Ja, hjullastare.
Hjullastare, ja.
Ja, lastmaskinen skopa fram då. Lasta, ja. Så att det har jag ju några stycken. Så det rullar ju och går. Men det är det jag menar med att jag har verkligen slitit ihop det. Och jag älskar att hålla på med det där entreprenadbolaget och jag älskar att hålla på med hästarna och det här. Jag gör det i livet jag vill göra och det är väldigt lycklig och glad över.
Ja, Jonas Bergdahl är lite av en framgångssaga som har gått från kriminalitet till ett lyckligt liv inom travet. Innan resan från gängledare till kusk försökte han dock ta upp sin andra passion i livet, hockey. Han fick jobb som tränare för juniorer i både AIK och Sollentuna. Men även här kom hans förflutna i kapp.
Även fast jag var en offentlig person inom då hojvärlden då, man ska prata så. Men det var en grej i AIK, det var en förälder som tyckte att hans son inte fick spela och då tyckte han att han skulle få tillbaka träningsavgiften. Och om man inte skulle få det så skulle han gå ut i media och tala om att AIK har en kriminellt belastad tränare som tränar barn. Men hur som helst, det blev ingenting av det. Men däremot då i Sollentuna så blev jag uppringd av Expressen. Nej, Aftonbladet.
Aftonbladet.
Och... han sa att du är en intressant person och du lyckas ju med det du tar dig till och det måste vara ett driv i dig och sånt där. Men vi skulle vilja skriva lite om det här för det är några föräldrar som har hört av sig. Och jag har aldrig någonsin gömt mig bakom, eller vad ska man säga, sprungit ifrån mitt gamla liv. Utan jag står upp för det jag har gjort. Sånt som har följt med av farten i en rättegång som man inte har gjort. Det kommer jag aldrig stå för. Då sa jag, ja men absolut, jag kan vara med. Och så kom han och berättade lite grann. Och då kom det fram ganska snabbt vilka föräldrar det var. Det var ju då föräldrar till söner som inte hade fått... De var 1 år yngre men de tyckte att deras söner var så bra så de skulle vara med juniorerna.
Okay.
Vilket... Min filosofi var att de inte är det. Jag säger inte att de inte var bra hockeyspelare.
Mm.
Men i min filosofi så passade de inte in.
Mm.
Då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och blev det lite drev. Men
var det just detta med alltså kvinnomisshandel som spökar det mest eller var det MC kopplingarna?
Nej, det var nog inget specifikt på det sättet utan det var ju att jag var en kriminellt belastad farlig person.
Det är intressant det där för att man Man säger ju liksom att det heter kriminalvården ändå, och tanken är ju att man ska komma ut och kunna bli en bra samhällsmedborgare.
Mm.
Men det är lätt att man blir straffad för sånt som man redan har avtjänat.
Det ska gudarna veta.
Du har alltid saknat det här. Det är väl något brödraskap då liksom, eller ha en gäng som du säger.
Mm.
Vad har du för gäng idag?
Hästar.
Hästar är det, ja, gäng?
Nej, men det är ju... Det är inte själva gänget i sig, utan det handlar ju om att man känner en harmoni och en gemenskap. Alltså att man är involverad är ju jätteviktigt för alla människor.
Mm.
När man exkluderar människor, det är ju det värsta du kan göra med en människa. Däremot, rent om vi säger så här privat, jag väljer att liksom vara själv. Och det gör jag för att jag vill vara själv mycket. Däremot så... Ensam, det är någonting man inte väljer. Någon ensam, det är ju sorgligt.
Mm.
Men att själv, det är ju någonting, ett val man gör i min värld.
Vad är det som lockar med travet då? Vad är det som är så häftigt i det?
Nej, men det är just, för det första så är det just hästarna givetvis. Att när en häst är harmonisk, och det är som en kompis. Och eftersom vi har fler så är det ju kompisar.
Mm.
Och sen just att få en häst att prestera och se hur de älskar att tävla och springa och kämpa. Men de gör ju allt för en.
Du har också den här tävlingsjäveln i dig. Vinnarskalle.
Ja, det har jag, absolut. Men vinnarskalle för mig, det har ju inte bara att göra med att man är först i mål, utan det har att göra med prestationen. Man kan inte göra mer än sitt bästa och gör hästen sitt bästa och jag gör mitt bästa, så om man blir sjua så är jag jättenöjd. Men jag kan lika gärna vara besviken och som vinna en hockeymatch eller komma etta i ett travlopp. För att hästen kan ju prestera sämre men ändå vinna ett lopp. Eller att man spelar en dålig hockeymatch och vinner ändå, då är jag inte nöjd med det, utan... För mig handlar det alltid om att maximera allting och ge de bästa förutsättningarna inför varje race eller varje match eller varje livsavgörande beslut eller nu vad det är för någonting.
För tillfället bor Jonas på hotell i Dalarna tills han hittat eller fått möjlighet att köpa sin drömgård. Han har även ett hus ute på landet utanför Göteborg, nära Robert Bergs stall. Självaste herr V75 som är storstjärna inom travvärlden. Och en av de människor som Jonas säger har hjälpt honom komma på rätt köl igen utanför murarna. Men den som han har att tacka för mest är, enligt honom själv, sig själv.
Det är ju en jävla imponerande resa ändå du har gjort. Alltså att ta dig ifrån det kriminella. Och sen nu sitter du här och du ska tävla idag på travbanan.
Mm.
Hur tänker du att du ändå har lyckats göra den resan?
Faktiskt så påminner jag mig själv ibland att vad jag har gjort. Jag vet också att det är ganska... Vare sig man har ett bagage som jag har och som många andra har i baken, eller om man har ett kliniskt rent, nu vad det är för någonting. Men CV då. Så det är ju fortfarande inte så många som tar sig an och lyckas. Och sen det som hör till saken är att jag har gjort det här alltså helt själv. Det är ingen finansiär som har varit bakom. Jag har jobbat och slitit till mig varenda krona jag har. Eller det jag har, liksom, det har jag jobbat ihop själv. Det är ingenting som någon har på grund av mig, så är han där. Eller på grund av mina pengar eller... Ja, men den där, han har en finansiär bakom. Det finns ingen som kan säga så.
Om du hade träffat... Har fått en möjlighet att snacka med dig själv för typ 20 år sedan. Och du kom som en egen storebror till dig själv. Vad hade du sagt till dig själv då?
Det är så svårt. Men... Det är många, många som ringer mig och vill ha hjälp. Både sådana som inte sitter inne. För jag är ju utbildad mental rådgivare också. Mm. Eller vad heter det? Diplomerad, så heter det. Mm. Det som är det viktiga i det, det är ju att man, att den person man pratar med vet att den har ett stöd. Inte bara ibland, utan jämt. Och inte bara när det går bra, utan även när det är riktigt dåligt. Och att den känner en genuin ärlighet och en lojalitet. Alltså, det vill säga, man är involverad. Och sen just det här med att man står upp för personen hela tiden. Inte, jag hjälper han eller hon lite nu och så får vi se hur det går. Mm. Så att man har den, bara för att man ska skydda, bara för att den personen kanske inte vill befatta sig och vill bli den som blir betraktad som att den hjälper en kriminell eller står bakom någon sån.
Hade du någon sån person när du växte upp? Alltså som var stöttande och allt det där?
Jag har väl alltid haft min mamma som alltid har varit där, såklart. Men mamma är mamma och pappa på sitt sätt. Men när jag växte upp så kan jag väl egentligen inte säga att jag haft någon sån där riktig sån här själsfrände på det. En förebild pratar vi lite om. Ja. Men sen kanske jag haft också, men jag har inte sett det. Allting handlar ju om att ha för ögon öppna också, givetvis. Men på äldre dagar har jag haft flera som eller ja, två egentligen, men tre kan man ju säga. Men som jag vet alltid står där och jag kan alltid ringa och det är aldrig något krusiduller. Mm. Om det skulle vara något. Nu är det ju aldrig något, men jag kan ringa och ja, jag ringer, det är en skitdag idag. Eller ja, det är skitbra idag. Det spelar ingen roll. Men just det här med att man har någon man kan luta sig mot.
Mm. Jag brukar kalla dem fyra på natten kompisar. Alltså, ja. Om man vet man kan ringa fyra på natten.
Så är det. Ja. Så är det.
Absolut. Gott att du har sådana.
Ja, jo, men det är det, absolut. Mm. Och det är kravlöst. Det är det viktigaste, att ingen gör någonting för någon annan människa för att man ska ha någonting tillbaks.
Hur ser du på framtiden?
Det ser jag väldigt ljust på, som allt annat, tänkte jag säga. Men att jag ser en enormt spännande framtid med hästarna, och vi har gjort oss ett namn i travet och det är klart att jag är glad och stolt över mig själv.
Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje och du får jättegärna höra av dig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanförmurarna@gmail.com.
Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv Podmi-produktion från Tredje statsmakten. Reporter var Josefin Freje. Producent för avsnittet var Robin Jonsson. Exekutiv producent hos Podmi var Sofia Neves.